Johanna Dickson med finska nyheterna. Och en fråga jag har till dig, Alex, reporter där ute. Har ditt paraply hållit nu under förmiddagen i blåstan?
Vad tänker du? Vad kan du gissa? Nej, tyvärr.
Har tyvärr du gått inte sönder?
Ja, lite grann. Men det är inte min paraply, det är Sveriges Radios paraply. Så jag är inte superbesviken.
Ja, jag förstår.
Men det var ändå en bra paraply. Jag tror att kanske vi klarar att fixa det.
Att vi kan reparera det. Ja, men det är bra. Det är de här friska vindarna, va?
P4 Extra.
Bilen körde rakt in i folkmassan när Liverpool fans firade för fullt. Sveriges radiojournalisten Kalle Kovacs var på plats i Liverpool igår. Idag är han tillbaka på samma plats. Den svenska IS-terroristen Osama Krayem har kallat Sveriges värsta terrorist genom tiderna. Nu åtalas han för delaktighet i ett av IS mest avskydda och brutala brott. Och ingen hanterar en pekskärm som Fouad Yousefi. Han är dagens gäst.
Ekonyheter. Israels ambassadör har idag varit uppkallad till UD med anledning av det som pågår i Gaza. Enligt UD är det oförsvarligt av Israel att blockera mat och annat bistånd. Polisen i Tyskland har slagit till mot en hjälporganisation som sagt sig samla in pengar till krigets offer på mark som Ryssland ockuperat i Ukraina. Polisen tror att de här pengarna istället har använts till att finansiera ryskt styre i området. Den svenska IS-terroristen Osama Krayem har idag åtalats vid Stockholms tingsrätt för grova krigsförbrytelser och terrorbrott i Syrien. Det handlar om en brutal avrättning av en stridspilot för drygt 10 år sedan. Själv nekar Krayem till brott. EU-kommissionen drar igång en formell undersökning av en rad stora porrsajter på nätet. Porrsajterna misstänks för att inte göra tillräckligt för att se till att minderåriga skyddas från materialet. En 18-årig svensk har utlämnats till Danmark och också häktats där. Svensken är misstänkt för ett misslyckat mordförsök på en frisersalong i Köpenhamn för 1 år sedan. Polisen i Danmark tror att svensken hade hyrts in till ett morduppdrag. En friskola i Blekinge krävs på 100 000 kronor av diskrimineringsombudsmannen. Enligt DO hade ett barn som hade fått en plats på skolan blivit av med den sedan skolan fått veta att barnet hade en funktionsnedsättning. I Arlöv i Skåne har flera skarpa handgranater idag hittats i ett grönområde mellan E22 och en skola. Polisen spärrade av området under förmiddagen men avspärrningarna har hävts nu. Per Edberg med Ekot.
Radiosporten börjar med ett besked.
Svenska ishockeyförbundet väljer att slopa sitt visiteringskrav. Detta efter att säkerhetspolisen har sänkt terrorhotnivån i Sverige från en 4 till en 3.
Då har vi beslutat att då följer vi den analysen de har gjort, vilket gör att vi sänker då våran kravbild.
Det säger säkerhetschef Abbe Törslef.
Och det innebär i klartext då att vi inte kommer så att säga ha de här generella stora visitationerna i samband med våra ishockeymatcher.
Mer konkret för den som besöker en av era matcher, vad kommer man märka för skillnad?
Som besökare kommer man dit och kommer då inte att bli visiterad.
Visitation som inte är kopplad till terrorhotnivån kommer dock fortsatt att genomföras. Till exempel för att hålla pyroteknik utanför arenarummet. När terrornivån höjdes infördes också ett väskförbud på svenska arrangemang. Polisen har meddelat att de nu gör en översyn av förbudet, men än så länge finns det kvar.
Reporter Moa Berander. 17-årig volleybolltalangen är klar för tysk klubb. Axel Enlund utsågs till säsongens bästa spelare i elitserien i år. Och nu är han klar för den tyska volleybollklubben Lüneburg som nyligen slutade tvåa i Bundesliga. Stina Blackstenius som sköt Champions League-titeln till Arsenal i helgen är sjuk och saknades på tisdagens träning med fotbollslandslaget. Landslagsläkaren meddelade att det kommer följa Blackstenius symptom med förhoppningen om att hon kan ansluta till samlingen så snart som möjligt. Mer fotboll, för bara veckor innan fotbolls-EM meddelar nu den engelska guldmålvakten Mary Earps att hon gjort sitt i landslaget. Earps har gjort 53 landskamper för England och spelade en avgörande roll när nationen bärgade EM-guldet för snart 3 år sedan.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
Bilen körde rakt in i folkmassan när Liverpool-fans firade för fullt. Och Sveriges radiojournalisten Kalle Kovac var på plats i Liverpool igår i firandet som blev en tragedi. Idag är han med mig och han kommer att vara på samma plats som han var igår. Den svenska IS-terroristen Osama Krayem har kallat Sveriges värsta terrorist genom tiderna. Nu åtalas han för delaktighet i ett av IS mest avskydda och brutala brott. PCOS, polycystisk ovariesyndrom, en hormonell rubbning som bland annat kan ge oregelbunden eller utebliven mens och ökad kroppsbehåring. Drygt en av tio kvinnor har PCOS och vi ska lära oss mer om det idag. Ingen, säger jag, hanterar en pekskärm som SVTs USA-korrespondent Fouad Yousefi. På nationaldagen då byter han Vita huset mot Skansen när han leder nationaldagssändningen. Och idag kommer han till Studio 8 i Radiohuset där jag redan sitter. Du är så välkommen. Här är Maria Jane Smith med I Believed. People love you, you're a people person. You're the good times and the party version. So good at talk. About all you do. I'm an introvert, I'm no people person, but once you get me, you get the real version. Out of this whole world, I said that I choose you. If you wanna wreck this heart, you win the Oscar for playing that part. Always had such a way with words. Oh, you got a talent for making bad things worse. The only thing that's true is that
person, you're the good times and the party version, and it's an honor for me to present to you best actor of the year goes to.
Idag väcks åtal mot Osama Krayem. Han misstänks för att ha deltagit i ett av de mest brutala mord som IS begått. Och det här kan vara obehagligt att höra. Man brände en stridspilot som satt inlåst i en bur till döds. Krayem misstänks för grov krigsförbrytelse och terrorbrott 2014 och 2015. Just nu pågår en pressträff med åklagaren och det här ska vi återkomma till lite senare i P4 Extra. Vi börjar i Liverpool idag. Igår firade ju fotbollsklubben Liverpool segern i den engelska ligan med en parad genom stan framför hundratusentals supportrar. Men glädjeruset avbröts när en bil kör rakt in i folkmassan och skadar totalt 47 personer. 27 av dem fördes till sjukhus och 2 av dem, varav 1 barn, rapporteras vara allvarligt skadade. Vi ska lyssna på hur det lät igår.
No! Oh my god! Oh my god! What the fuck?
It was awful. Genuinely one of the most terrific things I've seen. We heard the bangs. We tried to help, but it looked too bad for us to even give it a go, really.
Den där rösten tillhör John Isherwood som berättade för irländska RTE att det var fruktansvärt, genuint en av de mest skräckinjagande saker jag sett. Vi hörde smällarna och försökte hjälpa till, men det såg för illa ut för att vi ens skulle försöka. Och på plats i Liverpool finns Kalle Kovacs, journalist på Sveriges Radio, som ju också var på plats under firandet igår. Hallå där, Kalle.
Hallå, hallå.
Jag vill börja med att fråga hur du mår idag.
Svår fråga att svara på. Efter att de här klippen kom och informationen om att det är barn inblandade där, så blev det både för mig och staden extra starkt, för att det här var en kväll igår och egentligen en hel månad där Liverpool har firat, där barnen varit så himla mycket i fokus. Den här paradgatan som var där, den var ju avspärrad för att bussen skulle åka där, men barnen drog sig in dit och sparkade fotboll, och jublet var ju liksom som att Liverpool har gjort en VM-final. Så att när informationen då kom att ett av de här barnen som är allvarligt skadade då, men då kände nog jag och många Liverpool-supportrar med att men inte igen, så Liverpool är klar med såna här situationer där supportrar far illa. Mm.
Och jag vet att regnet har tvingat in dig, men om du skulle beskriva stämningen i Liverpool idag, för du har ju varit och rört dig på stan och du har ju varit tillbaka så nära som man får komma den här platsen som drabbades igår. När du rör dig där, vad möter du för människor? Hur verkar människor må idag?
Jag tog en frukost hem med en kompis här från stan och jag delar helt hans åsikt om att det är någonting i luften som är väldigt svårt att sätta fingret på. Att det här är inte Liverpool som de här scousersen har vaknat till. Det är sammanbitet, folk håller om varandra extra mycket och vid platsen där så är det fortfarande avspärrat och personen tar sig dit och är nyfikna på vad som hänt och vill ha svaren.
Mm. Om du skulle beskriva händelseförloppet igår.
Ja, paraden startade ju klockan 14.30 lokaltid här i Liverpool då, och pågick i 5 timmar. Och slutmomentet på den här paraden är ju att spela bussen åker ut på The Strand. Och det är ju den huvudbilgatan som går längs med floden Mersey som rinner genom staden. Och när bussen då hade lämnat den här parallellgatan Water Street som den här incidenten utspelade sig på, då började människorna röra sig tillbaka till sina hotellrum. Det regnade också under gårdagen, så de skulle ju hem och byta om och påbörja festligheterna ute på pubbarna och sådär. Det är då som den här bilen på något sätt dök upp på Water Street och körde över de här personerna då. Ganska snabbt så riktades ju kritik från supportrar och folk att, men varför var den där gatan öppen överhuvudtaget? Och idag har det ju kommit information att den var inte öppen. Så hur den här bilen har hamnat på den gatan är en gåta.
Hur pratar människor du träffar om den här händelsen idag?
Mycket det här med att det är 35 år av motgång, både sportsligt men också för staden som liksom känner sig längre och längre bort ifrån London. Och att en sån här tragedi ska inträffa när 35 år av motgångar ska firas, det sätter sig hos människorna här. Samtidigt så är ju många inne på att man valde helt rätt klubb att ge sig på. de tragedierna som klubben har haft senaste i klubbens historia har ju stärkt sammanhållningen här. Många ställer upp och borgmästaren här sa ju också väldigt tidigt att och hyllade civilkuraget hos de här människorna som faktiskt gick fram och stoppade den här bilen så att det inte kunde köra över ännu fler personer. Så att det är ju en ilska och en samtidigt en någon form av konstig stolthet av att det inte blir värre än vad det verkar blivit hittills i alla fall.
Du var ju ute tidigare idag och du tog dig så nära platsen för den här händelsen som det går. Hur ser det ut där idag?
Det är ju som sagt en av de här huvudgatorna som många tog till sina hotell. Så att det är ju ölburkar, kolaflaskor, glas, skräp, matrester, allt möjligt är liksom kvar precis som det var igår. Och kriminaltekniker fotograferar platsen. Polisen har tagit upp tält som jag misstänker att den här bilen är innanför då, så att de kan undersöka vad som hände. Så att staden har ju städats upp under natten, men den här gatan är precis som det var igår som när incidenten inträffade. Så det, jag vet att uttrycket har använts av andra support att det ser lite ut som en kriszon, liksom en katastrofzon. Och det, jag delar den bilden väldigt mycket också.
En 53-årig man greps i samband med den här händelsen igår. Alltså, vad vet vi om honom? Vad har man sagt? Vad spekuleras det i? Har han agerat själv? Finns det terrormotiv?
Det som har sagts av polisen är att det är inget terrormotiv bakom och han har agerat själv. Det är åtminstone det som polisen arbetar utifrån just nu. Och Liverpools borgmästare Steve Rotherham har ju pratat om att försöka inte spekulera i det här, att det förvärrar bara allting, att det inte är till någon nytta. Och även polisen har pratat om det. Och det än så länge är det den enkla informationen man vet, att det är en 53-årig brittisk man från staden och det är den informationen man har.
Kalle Kovacs, stort tack för den här rapporten från Liverpool idag.
Tack.
Det här är Iris med Go-Go Dolls i P4 Extra. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want. Moment of truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Det här är P4 Extra. Den svenska IS-terroristen Osama Krayem, som har kallat Sveriges värsta terrorist, åtalas idag för grov krigsförbrytelse och terrorbrott i Syrien under 2014-2015. Krayem är tidigare dömd till långa fängelsestraff i Frankrike för sin inblandning i terrordåden i Paris 2015 och Bryssel 2016. Han är nu tillfälligt utlämnad till Sverige för att ställas inför rätta för brotten i Syrien. Just nu så pågår en presskonferens, och så här lät för en liten stund sen. Vi ska höra Rina Devgun, som är senior åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
Vi har idag väckt åtal för grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Det här rör då en gärning, ett mord, som är begånget i Syrien under den väpnade konflikten. Där vi påstår att en svensk medborgare, den idag åtalade 32-åringen, har varit delaktig i att genomföra en brutal avrättning på en pilot. Och det är en pilot som har försatts ur stridbart skick.
Och nu har jag sällskap i studion. Henrika Åkerman, reporter på Ekot. Kan du berätta mer om vad det här åtalet handlar om?
Det handlar ju, precis som hon säger här, om ett mord. Det är en jordansk pilot som efter att hans plan har störtat tillfångatas av terrorgruppen IS. Och det som själva åtalet gäller, det är en händelse där han sen då förs in i en metallbur. De tänder eld på honom och buren, och han dör. Och det här filmas också, en ganska avancerad filmproduktion, och sprids som ett propagandamaterial för terrorgruppen IS. Och då menar åklagarna att den här personen som nu åtalas, Osama Krayem, var en av de personer som var med i den 22 minuter långa film som finns på det här. Och att han då bland annat ska ha varit med och fört in honom i den här buren.
Och vem är då Osama Krayem?
Osama Krayem, han är uppväxt i Malmö. 2014 så åkte han till Syrien för att ansluta sig till terrorgruppen IS. Det finns ganska lite uppgifter om hur hans radikalisering gick till, och ganska lite uppgifter om honom innan han åkte. Men i samband med terrordåden i Bryssel och i Paris, två av de ju mest uppmärksammade terrordåden i Europa, så uppstod misstankar om att han var inblandad. Och det visade sig då att han skulle tagit sig tillbaka från Syrien till Europa och varit med och organiserat de här terrordåden. Och han sitter nu dömd i Frankrike egentligen till långt fängelsestraff, men är då överförd till Sverige för den här rättsprocessen nu. Och i de utredningarna så framkom det då uppgifter om att han också skulle varit inblandad i det här mordet.
Och vad finns det för bevis då för hans inblandning i mordet på den här jordanska stridspiloten?
Det man kan säga i det här fallet är att det är väldigt mycket som åklagarna ska bevisa. För här ska de ju inte bara bevisa att det har skett ett mord, utan de ska också bevisa olika situationer kring det mordet. Och här har de ju då valt att åtala både för grov krigsförbrytelse, som handlar om vad man inte får göra i ett krig. Det handlar om att någon sätts ur stridbart skick. Det är någon som ska skyddas som får en kränkande behandling. Och de har också valt att åtala för terroristbrott, som handlar om att den som gör det ska haft ett särskilt syfte, till exempel att skrämma en befolkning. Och att det också ska få funnits en risk att det här har kunnat skada en stat eller påverka till exempel då i det här fallet, tror man, den internationella koalitionen mot IS att inte vilja agera. Och allt det här måste man då bevisa att det här har handlat om. Vi kan höra professorn i internationell rätt, Mark Klamberg, när han pratar om vad båda de här lagstiftningarna då handlar om.
Det är för att de här två brotten, de skyddar olika intressen. I det här fallet så krigsförbrytelsen skyddar i det här fallet piloten. Kan ju då en fånge ska behandlas på ett anständigt sätt och kan inte avrättas. Medan terroristbrottet skyddar ju då i det här fallet, så som åtalet formulerat, Jordanien och andra stater som agerade mot IS och Daesh. Och så, som åklagaren påstår, så den här gärningen var då ägnad att försöka förmå dem att avstå och agera mot IS och Daesh. Så det är två olika skyddsintressen.
Vad kommer att hända om Krajem blir dömd för de här nya anklagelserna? Och hur kommer det att påverka hans tidigare domar i terrordåden i Paris och i Bryssel?
När man får en person överlämnad på det här sättet som svenska myndigheter har fått nu, då är det ganska tydligt att personen överförs tillfälligt och att tanken sen är att man åker tillbaka för att verkställa straffet. Och sen vet man ju inte hur det är. Han är ju svensk medborgare och då kan det ju finnas ett utrymme för honom att ändå begära att få känna av ett straff här. Men det som är viktigt att poängtera också här tycker jag, det är att han själv nekar. En del i bevisningen, det är material från hans Facebook-konto där han då till exempel ska ha medgett att han var på den här platsen. Men jag pratade med hans försvarare nu precis innan jag kom hit och hon säger att han medger att han var där, men inte att han har gjort sig skyldig till det här som åklagarna påstår. Och där kan det också under rättegången som börjar i början av juni och pågår ungefär en månad, bli en diskussion just kring det här om han kan dömas för krigsbrott och terroristbrott samtidigt. För i tidigare rättegångar så har man hävdat då att det är det ena eller det andra. Så att det blir också då en intressant juridisk sak att följa vid sidan då om det som åklagaren också påpekar på den här presskonferensen, att det här är det första och sannolikt det enda åtalet för det här som åklagaren beskrev det bestialiska mordet som ju har använts och fortfarande används i IS-propaganda.
Henrika Åkerman, reporter på Ekot. Stort tack för att du kom till Studio 8. Här är Victor Norén, Solens alla änglar.
Kanske jag aldrig någonsin kan få svar varför jag blev ensam kvar. Som att livet gav sig av och sen kom aldrig mer tillbaks. Tiden brinner mot min kind. Alla saker som jag minns flyter sakta bort ifrån där jag står. Men när jag vaknar i en sommardröm och jag känner vintern släpper sitt tag, ljuset bländar mig och det blir dag, då ser jag solens alla änglar färga himlen för din skull. Och jag tror det är regna dina tårar ut av guld. Och jag ville bara skrika allt det där jag aldrig sa, så jag faller ner på marken och ger mig själv till dig. Ge varje del av mig till dig. Solens alla änglar färgar himlen.
ingen hanterar en pekskärm som SVT:s USA-korrespondent Fouad Youssefi. På nationaldagen då byter han Vita huset mot Skansen för han ska leda nationaldagssändningen. Och alldeles strax hör du honom här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
Klockan har slagit halv. Här är dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
Det är just nu stopp för linjerna 5, 6 och 10 mellan Gropegårdsgatan och Biskopsgården. Riktning Biskopsgården. Vagnarna står still där. Förmodligen beror orsaken på någon typ av vagnfel, vilket säger mig att det bör klaras upp här inom den närmsta tiden. Men just nu är det alltså stopp för 5, 6 och 10 från Gropegårdsgatan till Biskopsgården.
Sahlgrenska behöver se över sitt system för hur man tar hand om patienters värdesaker. Det menar Andreas Gårdmo, förundersökningsledare vid Göteborgspolisen.
Felet är ju att det förs på papper och man signerar det hela. Det finns ingen datalogg på själva systemet som är visa vem som har varit inne i skåpet.
Gladys Denovan dog efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Gamlestan. Hennes nycklar, plånbok och mobiltelefon hamnade i ett låst skåp på Sahlgrenska, men då hennes dotter Marcela Navarro Björn skulle hämta var sakerna borta.
Sen när jag skulle hämta så var de ju inte där, säger de. Skåpet var tomt.
Efter det försvann även saker från mammans lägenhet. Enligt sjukhusets rutiner ska den som hämtar ut sakerna skriva på en kvittens. Men det har inte gjorts.
I detta fallet så fanns det ingen kvittens. Det fanns inget att skriva på.
Så rutinerna har brustit?
Ja, med de uppgifter vi har inhämtat så ser jag inget annat än att det har brustit. De kanske borde se över sitt system och kanske göra det mer digitalt. Nej, jag tycker systemet är bristfälligt.
Det har försvunnit fler saker från Sahlgrenska. När Linda Delmers mamma Barbro vistades på Sahlgrenska i mars-april försvann hennes guldringar. Inte heller där fanns det någon kvittens. Säkerhets- och beredskapschefen Katarina Jakobsson på SU kan inte uttala sig i enskilda fall, men hon är nöjd med systemet.
Vi har varit nöjda med det systemet, ja.
Tycker du att det är ett säkert system?
Det har varit ett säkert system. Det finns ingenting som har tytt på något annat.
Enligt polisen så tycker de inte att det här är ett säkert system.
Det är ingenting som har kommit från polisen till oss. Och vi tar gärna en dialog kring det om det är, de anser detta.
Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
I studion Alva Olsson.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Jag skulle vilja säga att det är på tiden, för äntligen är han här. Fouad Youssefi, välkommen hit.
Tack, tack snälla. Med andan i halsen.
Ja, jag vet att du har spelat in Utrikesbyrån, är det va? Eller ja. Något har i alla fall spelats in.
För typ 45 sekunder sedan.
Ja, och du har satt rekord i kulvertarna som går under marken mellan våra två hus.
Det går snabbt att fly om kriget kommer.
Ja, och det är hela poängen. Tack och lov lever vi i fred. Vi håller i det så länge vi kan. Du är ju världsberömd som SVTs USA-korre och mannen som hanterar en pekskärm som få andra.
Det var väldigt fin beskrivning. Inte helt säker på att den är helt överensstämmande med verkligheten.
Åh jo. Du har ju, om vi bara ska sätta dig på kartan lite. Du har programlett Politikbyrån på SVT. Du har blivit hyllad för medverkan i SVTs valvakor. Där kommer pekskärmen in. Just nu är du ju USA-korrespondent på SVT stationerad i Washington DC. Men tack och lov hemma i Sverige en liten stund. Är det nationaldagen som har plockat hem dig?
Det är nationaldagen som har plockat hem mig. Jag ska få den stora äran ju att vara med och programleda nationaldagen nästa vecka tillsammans med Ann Lundberg.
Ja.
Lite chockad fortfarande över att just jag fick frågan, men väldigt hedersamt. Mamma är mycket glad.
Ja, vad kul! Men du, har ni börjat liksom förbereda er?
Vi har precis suttit i några möten på redaktionen. De har ju liksom jobbat med det här redan innan jag kom hem. Så för mig är det liksom att lite sprinta i fatt. Så jag känner att jag kan lite mindre än alla andra. Men det är för sig inget nytt här i livet.
Jag tänker också att det kan göra att du blir härligare och spontanare och fångar allt i stunden.
Ja, om det inte är så att jag måste liksom... Ja, men Det är ju en högtidlig dag. Jag säger något viktigt. Det är en väldigt högtidlig, fin dag. Då kan man ju inte säga precis vad som helst.
Nej, nej, precis. Men jag, alltså, vad betyder nationaldagen för dig? Alltså, är du en av de som är duktig på att fira? För vi är inte helt bra på det i det här landet.
Nej, och jag får ju medge också att jag har ju bott i USA nu i några år. Och flaggorna åker fram när vi närmar oss 6 juni och så vidare. Men det är inte jättemycket av ett happening i Washington. Även om den svenska ambassaden försöker få amerikanerna att uppskatta den svenska nationaldagen, så verkar amerikanerna inte helt och hållet fastnat. Så att det har varit blygsamma firanden för mig de senaste åren. Men det måste ju, tror jag, ändras nu efter att jag har programlett det här programmet.
Helt rätt inställning. In och ställ skåpet, säger jag. Fouad Youssefi, du sitter kvar. Vi ska prata mycket mer. Vi ska lyssna på ny musik. Det här är Damiano David, Born with a Broken Heart. Den här mannen känner man igen, för han är frontfigur och sångare i Måneskin, som ju vann Eurovision Song Contest 2021. Nu tar vi låten. Här är P4 Extra, och mitt emot mig sitter SVTs USA-korre Fouad Youssefi, som är på svensk mark för att ta tag i nationaldagssändningarna och nationaldagsfirandet. Men om du får välja några saker, amerikanerna är ju, det är ju stark leverans när de firar sin nationaldag.
Eller vad de än firar ju.
Sant.
4th of July, såklart. Mm. Det är, om det inte är fyrverkerier som blir allt mindre populärt även i USA, så är det drönarshower, lasershower. Varenda grill är upptagen och omöjligt att köpa en grill i butiker flera veckor innan 4th of July. Men även, de går ju all in även på Halloween och även mors och fars dag och sådär. Det är verkligen all in. Vad man än firar.
Vad tycker du, om vi bara ska plocka några grejer då och liksom sätta på vår egen nationaldag? Jag tror ändå att det är ganska många som grillar, så den har vi väl ändå landat i, grillen. Så vad tycker du vi ska ta?
Jag satt och funderar, vill man ha de här, vi har de här julgransöverflygningarna med stridsflyg jul. Jag vet inte om det är helt rätt väg att gå, för det gör ju USA också ibland. Mm. Men det finns någonting i den sammanhållningen som finns i USA under nationaldagen faktiskt, där du för en gång skulle inte riktigt spela någon roll om man är demokrat eller republikan. Man kan grilla med båda. Och det är en ganska härlig känsla i USA faktiskt, som inte sker så ofta.
Så ut och mötas helt enkelt.
Ut och mötas. Människor som man inte alltid möter.
Mm. Det där gör de ju faktiskt i Norge också. De travar ju runt och är överallt i väldigt stor utsträckning. Mm. Så att, ja, bra, stor inspiration. Men du, jag tänker att när vi väl är inne på USA, där ju du är stationerad och jobbar, ska vi ta och lyssna på hur det låter på ditt jobb?
Aj, aj, aj.
Mr. President, I forgot my question. I wanted to ask about...
It's all right.
Sorry. That happens to the president sometimes, yeah.
Man har väldigt förlåtande där. Det som händer här är ju att du befinner dig i pressrummet på Vita huset. Du
får ovala rummet till och med.
Var det till och med i ovala rummet? Åh, då har jag följdfrågor. Men hur som helst, det är en pressträff och du får lite tunghäfta. Och det här är så... Alltså, all respekt, Fouad. Det skulle kunna hända vem som helst av oss. Men du säger då, jag glömde min fråga, säger du. Och det kan hända vem som helst, säger då president Donald Trump. Det är det generösaste jag har hört honom mot en journalist någonsin, tror
jag. Och väldigt, väldigt sant för en person som inte alltid håller sig helt i sanningen på uttalande. Det där kan hända vem som helst, faktiskt. Och det hände.
Men hur reagerade dels folk, alltså dina kollegor på plats, andra journalister och kanske också andra kollegor och vänner?
Det jobbigaste i situationen är att jag var omgiven dels av amerikanska journalister, men det var inte de som var det jobbiga. Det jobbiga var att det var ju ett statsbesök från Norge. Så där stod 20-30-tal norska journalister och stirrade på mig. Och det är alltid jobbigt att göra ett dåligt jobb framför norrmän. Så det var lite jobbigt, men det tog några sekunder. Och jag fick ställa min fråga ändå. Och jag har hunnit ställa, tror jag, ett 10-tal frågor till presidenten sen dess också. Så han var överseende då. Kanske var han snäll också för att jag hade frågat den norska statsministern en stund innan huruvida han tyckte att Trump skulle få Nobels fredspris. Kanske var därför Trump.
Vad fick du för svar på det?
Ett väldigt artigt, det där lägger jag mig inte i, sa Störe.
Stor diplomati. Mm. Men du tillbringar ju väldigt mycket tid i Vita huset. Vad kan du berätta om så att säga, din framfart där?
Ja, men det är en fascinerande plats, och eftersom Trump-administrationen har varit så nyhetsintensiv så har jag ju rest ganska lite. Man vill ju resa ofta som korrespondent, men jag har tillbringat väldigt mycket tid i Vita huset och också fått förmånen att vara ett antal gånger i ovala rummet. Det finns en sorts pool av reportrar, ett antal reportrar som roterar lite grann i att representera olika delar av medievärlden. Representanter för amerikansk radio, tv, tidning och så vidare. Och så har utländska journalister ofta, inte alltid, men ofta en representant när Trump släpper in journalister i ovala rummet. Och jag är en del av den gruppen som roterar på den här internationella journalisten. Så jag har haft förmånen att träffa Trump ganska många gånger nu, fått ställa frågor. En del har han som sagt tyckt om. Några har han absolut inte tyckt om. Han har till och med hånat mig vid något tillfälle för att han tyckte att jag läste frågan för mycket innantill. Det tyckte han inte var så kul.
Okej, men hur är hans svenska nu igen?
Hans svenska?
Jag bara tänker just det här, vad man behöver för att kunna göra sitt jobb. Men du, det är ditt jobb att ställa både mer eller mindre obekväma frågor. Mm. Men när du är där inne, har du passat på att se dig omkring lite grann? För att så vitt jag förstår har han toppat detta ovala rum med guld. Det går liksom inte in med guld nu.
Det går alltid in mer guld, tror jag, att han såklart möjligtvis resonerar. Men det har ju förändrats en del. Ovala rummet är ju ett väldigt häftigt rum. Alltså jag tror att jag tappade andan lite grann första gången. Historiskt så viktigt, så många saker som har skett där. Men det har förändrats då under Trump. Det är mycket fler gulddetaljer. Och framförallt så är det också många fler tavlor efter gamla amerikanska presidenter. Specifikt sådana presidenter som Trump gillar extra mycket. Så att det är ett ovala rum som har fler tavlor och med betydligt mer gulddetaljer ju.
Stämmer det att han har bilder på sig själv där inne också? I olika viktiga sammanhang?
Ja, men precis utanför ovala rummet, om man öppnar en av dörrarna, där hänger en guldram med den där bilden som togs i samband med att han visade upp sig vid domstolen i samband med en av hans rättsprocesser. The mugshot. Mm. Det hänger precis utanför ovala rummet som en liten påminnelse, tror jag, till honom och till medarbetarna att ge aldrig upp.
Mm. Mm. Men visst är det så att du har tagit med dig din lilla dotter också till Vita huset en gång?
Ja, till och med två. Aha. Det är faktiskt få
förutom. Och hon är ju jätteny på jorden. Vilken ja. Merit.
Ja, å andra sidan kommer hon väl inte komma ihåg detta alls. Det kanske är onödigt, för hon fyller 6 månader imorgon. Men Vita huset arrangerar varje år i princip en ta era söner och döttrar till jobbet dag. Mm. Eller det är en dag som finns i hela USA. Och då tog både anställda i Vita huset med sina barn och även presskåren tog med sina barn och pressekreteraren Caroline Levitt höll en liten fejkad presskonferens för barnen. Och, men fick ganska roliga frågor tyckte jag. Hon fick frågor om vad Trump egentligen tycker om klimatet. Naturligtvis vad hans favoritglass är. Men det var också, han fick också frågan hur många har han sparkat, Donald Trump? Och Caroline Levitt skruvade lite lätt på sig.
Tuffa journalister. Och det här är ju den blonda kvinnan som vi känner från ofta så här en minuts rapporter som hon brukar med. Det här har presidenten gjort den här veckan. En kvinna som är högt älskad av många och precis motsatsen också. Hon provocerar väldigt många. Fouad Josefi, du sitter kvar. Vi lyssnar på Lale. Bara få vara mig själv. Sen ska vi prata mer.
Nej, du låg som att det var ett skämt. Du får aldrig ta skit igen. Jag ska bara vara mig själv.
Fouad Yousefi är Sveriges Televisions utrikeskorrespondent, stationerad i Washington DC men just nu hemma i Stockholm. Dels för att träffa mig och alla P4 Extra-lyssnarna.
Som jag har längtat.
Ja, vad fint sagt. Och sen vankas det en nationaldagssändning som du ska leda tillsammans med Ann Lundberg. Men du, om vi stannar kvar i USA. Du rör dig i Vita huset, alltså under då, alltså du är ju press, så det är därför du är där. Har du sprungit på till exempel Melania, the first lady?
Ja, jag sprang på Melania förra veckan.
Det är sjukt att kunna säga. Sprang på henne förra veckan.
Det är så fascinerande med Vita huset att det är så litet. Det finns inte särskilt många korridorer att gå i. Så att jag stod och diskuterade en sak med en Vita huset medarbetare. Och sen i korridoren intill så går Melania förbi och jag hälsar artigt. Hon hälsar tillbaka artigt. Mm. Jag ska precis sträcka mig fram och ställa en fråga innan hon förstod det och smet vidare.
Tillbringar hon mycket tid i Vita huset? Vet man något om det?
Väldigt lite. Vi ser henne nästan aldrig. De offentliga eventen som hon har hållit går nog att räkna på, om inte sina 5 fingrar på, så åtminstone på sina 10 fingrar. Så jag tror inte hon spenderar särskilt många dagar och särskilt inte särskilt många nätter i Vita huset. Som jag förstår det tillbringar hon väldigt mycket tid i New York.
Okej. Men skulle du säga att ditt sätt att jobba sen Trump-administrationen återigen tog plats i Vita huset, har det förändrats?
Men det absolut svåraste tycker jag med den här administrationen är att det är så mycket överdrifter, så mycket lögner. Och det är svårt att hantera det där som journalist. Ska jag ägna varje reportage jag gör åt att rätta en felaktighet? Eller ska jag ägna reportagen åt att beskriva det amerikanska samhället? Eller beskriva de beslut som Trump tar baserat på ibland då överdrivna eller felaktiga uppgifter? Det där är en balansgång som jag brottas med rätt rejält. Och jag ska vara tydlig, det har nog inte suttit en enda president i Vita huset utan att överdriva ibland, utan att fara med osanning. Det gjorde Joe Biden, det gjorde Obama, det gjorde Bush också. Men nivån och antalet felaktigheter och överdrifter, det går inte att jämföra. Och det där gör det svårt, inte bara för mig, utan jag vet också att kollegor i Vita huset brottas jättemycket med det där.
Mm. Och sen kan han ju också porta journalister ibland. Vissa blir inte välkomna tillbaka. Oroar du dig för det? För det skulle väl ändå vara lite grann ett hack i skivan?
Ja, men jag tror att vi som journalister kan inte låta oss påverkas av det där. Jag tror säkert att det finns en viss mån av självcensur bland till exempel en del frilansare som ofta är i Vita huset och som är jätteberoende av att få vara kvar för att kanske faktiskt få lön. Men jag tror att de allra flesta journalister behåller en distans, sköter sin rapportering så gott de kan. Det nya inslaget i Vita huset under de senaste månaderna är att en större andel av alla de som är i Vita husets pressrum är inte journalister. Alltså att det kommer dit med personer som är särskilt inbjudna av Vita huset, till exempel bloggare av olika slag, influerare av olika slag eller till och med aktivister av olika slag. Och det har blivit en mycket vanligare inslag som jag ser varje dag. Och deras rapportering, den ska man nog inte ta för journalistik. Å andra sidan så är de ofta öppna med att det inte är journalistik. Mm. Men det gör också att de får ta upp mycket mer av tiden när det hålls presskonferenser från Caroline Leavitt, presssekreteraren, eller ibland när Donald Trump bjuder in journalister till ovala rummet.
Om man tar del av amerikansk press just nu så kan man ju faktiskt läsa om turister, även andra personer som fängslas helt enkelt. Är du någonsin som svensk på plats, jobbar, lever ditt liv där, är du någonsin orolig att något skulle kunna hända dig, alltså att din säkerhet kan påverkas eller så?
Nästan aldrig. Skulle jag säga.
Men du säger nästan.
Ja, nästan aldrig. Och det säger jag för att jag vid ett tillfälle hade en person som använde en soft airgun och sköt på mig när jag stod och spelade in en sak för ett antal år sedan. Och det var i USA. Och det är klart att amerikanerna säger mycket mer vad de tycker. Så att jag tror att journalister i USA har fått vänja sig vid att ha en del skinn på näsan och vara beredda på att lite vad som helst kan hända. Det är ju ett sorts orosmoment. Men jag skulle inte beskriva det som att jag är rädd. USA är generellt, tycker jag, för journalister fortfarande ett tryggt land. Och visst, du har ett Vita huset och delvis ett republikanskt, men också demokratiskt parti som går till attack mot journalister. Jag ska komma ihåg att Joe Biden också tog för vana i samband med presskonferensen när han fick tuffa frågor att attackera journalister. Det är ingenting nytt. Men jag tror att amerikanska journalister, och även jag, och säkert också din kollega Gina Lindberg, just, har börjat vänja oss vid det här. Och det ska inte påverka vår rapportering. Så att, nej, inte så mycket rädsla.
Men att bli beskjuten av någon med en soft airgun, det kan gå nog så illa. Alltså, du stod någonstans och gjorde en rapport. Var det en vanlig medborgare så att säga som tänkte att en journalist på kroken?
Jag vet inte. Ja, det här var i samband med att jag rapporterade, eller efter att jag hade rapporterat om ett Trump-möte i Tulsa, Oklahoma, om jag minns rätt. Och det här måste ha varit, om det var 2019 eller 2020, jag tror att det var 2020. Mm. Och så stod jag utanför hotellet där jag bodde på kvällen och spelade in en sak som skulle gå i morgonsändningarna. Och i samband med det så hör jag en bil köra förbi mig en bit ifrån, och sen så känner jag att det gör lite ont i armen, och sen så kollar jag mig omkring och hittar en liten sån där soft airgun, kula eller ärta eller vad det nu må än ha varit. Så att jag tror väl att någon öppnade ett fönster ur bilen och sköt.
Helt oacceptabelt, oavsett vem som stod där naturligtvis. Mm. Men man ska heller inte ge sig på journalister som har rätt att rapportera. Mm. Men jag vet att din familj finns med dig i USA. Det är ju fantastiskt att den möjligheten finns eftersom du är borta så långa perioder. Men hinner ni utforska stan eller landet någonting?
Alldeles för lite. Alldeles för lite. Ibland kan man hitta små luckor om man flyger någonstans sent eller tidigt och har några timmar över, så hinner man upptäcka en del. Och en del reportage tar ju med en på helt fantastiska platser. Jag har fått möjlighet att besöka norra Alaska och åka ut på tundran med en fyrhjuling. Det är liksom, det är ett otroligt privilegium ju, det här jobbet. Men privat så har man inte riktigt hunnit med det där så mycket. Mm. Ibland har vi gjort så där att vi betalat med egna pengar för att min fru ska följa med, eller min fru och mitt barn ska till och med ska följa med på någon resa. Och då kan ju de se ett resmål, men då har ju de sett det mycket mer än jag har hunnit.
Kan berätta lite för dig sen på hotellet.
Ja, precis.
Nu, sen vill jag avsluta med att gratulera för att du tog ju plats på magasinet Cafés lista över Sveriges bäst klädda män. Mm. Vi hittar dig, Fouad, på plats 41. Är det här ett stort intresse, kläder?
Nej. Inte jättestort intresse, men jag gillar ju kläder och jag tycker ju att som journalist så ska man liksom klä sig ganska propert.
Får du klä dig själv eller har du en stylist på SVT som fixar?
Ja, men när jag är programledare så brukar jag få en stylist som hånar min klädstil och ber mig ta på mig något mycket mer fint och lämpligt. Och, men som korrespondent så har jag inte jättemycket kontakt med den stylisten, utan då är det jag själv som får. Annars kanske hade det blivit en bättre placering än 41, jag vet inte.
Du är en hedersam plats, det måste jag säga. Stort tack för att du kom hit idag. Fouad Yousefi, vi ser i tv härnäst. Är det på nationaldagen nästa gång eller?
På nationaldagen med Ola Salo, med Seina Bossi, med Peter Jöback och med Ann Lundberg och med Kai.
Mm. Jag hörde att kungen kommer också.
Ja, det ryktas om det.
Ja, det gör det. Stort tack för idag. Vi ser dig på tv som sagt. Idag för övrigt klädd i en elegant linneskjorta. Mycket bra. Tack för idag. David Guetta, Alphaville och Ava Max här och nu. Det här är deras version av Forever Young. Was here tonight. Heaven can wait. No use in watching the sky. Don't say goodbye. Just hold me tight. Heaven can wait. I wanna dance one more time. Give me the feeling.
Alldeles strax kommer Ekot. Johan Westerberg levererar. Klockan slår 2 vilken sekund som helst. Vi ska prata om de resmål du inte ska åka till under det här året. Vi ska också prata om PCOS.
Och här är Ekot. Liverpools borgmästare uppger nu att 4 personer har mycket allvarliga skador efter att en bil igår körde in i en folkmassa under firandet av fotbollsklubben Liverpools Premier League-titel. Totalt så skadades 47 människor, varav 27 fördes till sjukhus. Den 53-årige britt som körde bilen har gripits. Motivet är oklart, men enligt brittisk polis så utreds det inte som terrorism. De svenska hushållen är fortsatt pessimistiska till hur det går för svensk ekonomi och även för den egna plånboken. Lika pessimistiska faktiskt som under den stora finanskrisen år 2008. Där det visar siffror från Konjunkturinstitutet och där är Albin Kainelainen generaldirektör.
Självklart så är det oroande att hushållen är så pessimistiska kring det ekonomiska läget.
Hushållens syn på ekonomin i nivå med hur det var under finanskrisen 2008 när Sverige snabbt drogs ner i en djup lågkonjunktur. Men nu är inte ekonomin alls i det läget.
Vi tror till exempel att den stora diskussionen vi hade i Sverige kring matpriser i början av det här året har påverkat. Storleken på den här nedgången kanske kan handla om att hushållen har blivit mer nervösa i största allmänhet och svarar kanske liksom lite större skillnader än vad man har gjort historiskt och att man är då framförallt väldigt rädd för prisökningar.
Trots det här så finns det tecken på att hushållen börjat öka sin konsumtion. Och prisökningarna, inflationen, var i april bara marginellt över Riksbankens mål om 2%. I Konjunkturinstitutets mätningar kan man också se att företag inom detaljhandeln inte heller tror på lika stora prisökningar som förut.
Det här är ett bra tecken för att det här kanske är första tecken på att priserna inte kommer öka lika mycket framåt och därigenom så kanske hushållningen också kan känna lite mer tillförsikt.
Reporter här, Olof Winblad. 4 personer har gripits misstänkta för mordförsök i Malmö. Polisen larmade strax efter klockan 11 om en skadad man i en lägenhet. Skadorna bedöms vara orsakade av ett vasst föremål och mannen var talbar när han fördes till sjukhus, det här rapporterar P4 Malmöhus. Misstankarna mot en man som anhölls misstänkt för mord på häktet i Uddevalla